Rapportfloden går mot sitt slut. Betssons aktie rusar drygt 12%. Hej, välkomna till EFN Direkt denna fredag den 26 april. Jag heter Anna Stjernqvist. Ja, Stockholmsbörsen lyfter 0,7%. Idag är sista stora rapportdagen med flera tunga rapporter från Stockholmsbörsens största bolag. Kullagertillverkaren SKF stiger runt 4% efter att ha rapporterat ett starkt resultat. Så även spelbolaget Betsson som rysar drygt 12%. Vitvarujätten Electrolux rapporterar en förlust på 700 miljoner kronor. Det var mindre än väntade 800 miljoner. Aktien lyfter runt 3% men är ner runt 60% de senaste tre åren. Igår kom även beskedet att bolagets vd Jonas Samuelsson avgår efter årsskiftet. Försvarskoncernen Saabs resultat i Q1 var något bättre än väntat och bolaget höjer sin organiska försäljningsprognos för helåret. Aktien sjunker trots det cirka 3%. Techjättarna Microsoft och Alphabet stiger 4 respektive 11% i den amerikanska förhandeln efter bättre rapporter än väntat. Alphabet ska även ge sin första utdelning någonsin. Facebooks ägarbolag Meta däremot rasade 10% efter en sämre försäljningsprognos för Q2 än väntat. Nu säger jag välkommen till Joakim Bornholm.
Hej.
Välkommen hit.
Tack så mycket.
Ja, det är väldigt många rapporter. Är det någonting som sticker ut lite extra?
Ja, extremt mycket, inte minst idag. SKF kommer ju med en ganska fin rapport, men det som är riktigt fint som jag tror marknaden värderar upp är marginalerna. Man lyckas försvara dem trots att det är tuffare marknadsklimat. Och det har vi sett fler bolag under den här rapportperioden göra. Svenska industribolag tenderar att vara bättre på att försvara sina marginaler och SKF visar det idag.
Har du någon kommentar kring det här med att Electrolux vd nu ska avgå?
Ingen blixt från klar himmel. Electrolux är ett sorgebarn och det är fortsatt också i den här rapporten som kommer mycket att ta tag i, inte minst den amerikanska marknaden där ständiga reor pressar Electrolux. Så att det är förståeligt. Det blir väldigt spännande att se vem som kommer ta över och vem som vågar ta över den, för det är ingen lätt stol att sitta på. Det är en katapultstol.
Ja, intressant. Stort tack för att du kom hit. Vi ska nu fördjupa oss i temat lyx med Therese Nyrén, förvaltare på Lucy Global. En global fond som fokuserar på så kallade livsstilsbolag. Många av innehaven är i stora koncerner som brukar kallas för lyxbolag. Och det är ju de som vi har tänkt diskutera idag. Välkommen hit, Therese Nyrén.
Tack så mycket. Tack.
Vad ska man säga? Det har varit några tuffa år för konsumenter den senaste tiden. Pressade av räntor och stigande priser. Vad säger du? Hur har sektorn för lyx generellt utvecklat under den här tiden?
Jag skulle säga så här att de riktigt lyxiga bolagen som Hermès, Prada, Ferrari, de har gått väldigt bra. Medan bolag som LVMH till exempel har det gått lite sämre för. Och där tittar man väldigt mycket på deras pricing power. Att det, man kan inte höja lika mycket längre. Så.
Vad beror det på att det går så bra då trots...
Ja, för att vara krass så handlar det väldigt mycket om att de personer som har pengar kanske inte påverkas lika mycket av boräntor och att det är dyrare att äta till exempel. Så att miljardärerna kan fortsätta handla. Lite så är det i de här riktigt lyxiga bolagen.
Men jag funderar på, kan det till och med vara så att man köper mer i lågkonjunktur? Ibland så pratar man om en så kallad läppstift.
Just det, precis. Att man kanske vill ha någonting som är litet. För vi pratade om det lite tidigare, men Chanel till exempel, de är inte börsnoterade. Men om du tittar idag vad ett läppstift kostar där, så kostar det nästan upp till 400 kronor. Ja. Så folk tenderar ändå att shoppa, men man shoppar det här liksom lilla, lite dyrare, finare i sminket.
Intressant. Men vad säger du, hur känslig är den här typen av konsumtion för geopolitiska störningar då, eller handelskrig då, som kan innebära en minskning?
Ja, precis.
Kina, nej, men, eller Mellanöstern.
Ja, exakt. För tittar man på Kina så har ju de tappat. Och de har ju också varit liksom, den största gruppen som har handlat lyxbolagen. Men det som jag tycker är intressant och sticker ut är också att nu att Japan börjar komma tillbaka. Mm. Och tittar man på Hermes rapport till exempel så är Japan upp med 25%. Så att Indien är också väldigt spännande. Så jag tror ändå att det kommer fortsätta vara liksom en bra sektor.
Varför växer man så starkt i Japan och Asien?
Ja, Japan börjar ju ta sig ur nu. De har ju haft en, vad ska jag säga, lågräntetillväxt väldigt många år. Och nu börjar det gå bättre i Japan. Och man ser också att det går sämre i Kina. Mm. Så, och tittade man på 80-talet så tyckte japanerna om att handla lyxbolagen. Så att det blir mer och mer att det ökar där.
Okej. Hur ser det ut på resterande marknader idag?
Ja, om man tittar på Europa, där väntar vi ganska mycket på att kineserna ska börja resa i grupp, för då ser man att de handlar mer. USA har tappat, och det är mycket på grund av under coronan så var de ganska starka, men att de här, vad ska jag säga, helikopterpengarna som man tenderade att handla lyx för, det har gått ner. Så att Europa går bra och sen Japan kommer. Och sen blir ju också spännande att se vart Indien tar vägen i lyxsektorn.
Vad tror du?
Ja, jag tror nog att det kommer öka där faktiskt. Mm.
Men det är ju ganska väl etablerade stora bolag som vi ser på den här marknaden. Hur ser konkurrensen ut? Hur lätt är det att komma in?
Ja, jag skulle säga att det här är ju starka varumärken som gör att de har möjlighet, och de investerar ganska mycket nu i de märkena som går sämre. Om vi pratar till exempel om, vi kommer in på det kanske, men Kering till exempel. Vinstvarnade du för att Gucci går inte så där jättebra.
Just det.
Så då investerar de i märkena och ser till att de byter ut hela management och tar in en ny creative director och sådär. Men om man tänker på lyxbolag så är det ju ganska svårt ändå för nya märken att ta sig in, eftersom det handlar väldigt mycket om en långsiktighet och en historia av kvalitet.
Ja, just det. Och det är det som gör det lite mer defensivt då också.
Ja, precis.
Men du nämnde Gucci. Varför går det sämre för just Gucci?
Ja, de har tappat väldigt mycket försäljningsmässigt. Guccis försäljning var ner med 20%. Och det är också för att deras kollektioner inte har blivit lika väl mottagna i Kina. Nu har man fått en ny designer som ska försöka få upp märket igen. Man har bytt ut hela managementledningen och hoppas på att man kan att det blir bättre, helt enkelt.
Mm. Men du var inne också på det innan, LVMH.
Ja,
Hermès går bättre då än storkonkurrenten LVMH. Ja. De är fortfarande störst, men varför går det sämre där?
Ja, för tittar man på LVMH så var ju de, alltså deras organiska tillväxt var ju ungefär 3%. Och tittar vi, de har ju tappat väldigt mycket inom vin och sprit. De har tappat 12%. Och tittar man nu generellt sett så har vi ju en trend där folk tenderar att dricka mindre alkohol. Så det är klart att det påverkar. Sen har ju de höjt också priserna på deras produkter, vilket gör att de har inte den pricing power. De kan inte fortsätta hur mycket som helst. Så att de pratar liksom mer om en normalisering, och sen att vi ser att det blir, vi kommer från väldigt höga jämförelsetal, vilket det blir liksom svårt att fortsätta i den riktningen.
Okej, för annars brukar man väl säga att det är just att man inte är så priskänslig i den här sektorn.
Nej, precis. Och då skulle vi titta till exempel på Hermès. De har ju gått fantastiskt bra. Och de har en väldigt ordentlig, liksom, de kan egentligen höja priserna ordentligt. De är ganska kända för Kelly och de här Birkin-väskorna. För att köpa en sån väska så behöver man nästan stå i kö i 2 år. Och de är väldigt dyra, de ligger nästan över 100 000. Och de kan någonstans ändå så här fortsätta höja priserna. Så det är en av anledningarna också. Ja.
Mm. Hur viktig är marknadsföring för den här sektorn?
Ja, den är jätteviktig. Alltså, de investerar otroligt mycket. Och där tittar man ju också på sociala medier. Det blir ett väldigt stort sätt att nå ut till de konsumenterna. Så de lägger ner otroligt mycket pengar på det.
Men till sist då, vad tycker du att man ska ta med sig nu? Hur ska man tänka som investerare i lyxbolag?
Ja, precis. Jag skulle nog säga att de bolagen som är dyrast, de klarar sig bäst just nu i alla fall. Om man tittar på risker där, så det är det här med och prisa ut sig. Att det kan man inte göra längre. Och sen att kineserna handlar mindre. Men jag tror på, jag menar, ja, Ferrari också, ett sånt bolag som har gått fantastiskt bra, Prada. Mm. Så att, ja.
Ja, stort tack, Therese Nyrén, för att du kom hit. Mm,
tack.
Men det är vår sändning slut. Men stanna kvar för Börslunch här om en liten stund som sammanfattar rapportperioden med fokus på verkstad och banker.
Det här är en podd av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Leo Lagercrantz.